Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 173. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand.
Morgon.
Hej.
Hej.
Det är ju trevligt att ha er båda i Malmö. Det var ett tag sedan.
Ja.
Det har varit mycket, framförallt Max, men även Fredrik har varit mycket på resande fot här på sista tiden. Det vi har att diskutera idag är ju Malmö FFs senaste insatser. Det är egentligen då 2 hyllade insatser, i alla fall 3 hyllade halvlekar mot Chelsea och 2 synligen bleka framträdanden i Svenska Cupen. Och det är sån stor skillnad mellan de här olika insatserna, så man vet inte riktigt vilken fot man ska stå på, känner jag.
Nej, men så är det väl. Det är ju naturligtvis 2 olika tävlingar och delvis 2 olika lag, men det är så långt emellan så att det borde egentligen inte vara möjligt faktiskt.
Då tänker jag att det passar bra för det här avsnittet att vi har ett å ena sidan och andra sidan tema. Och det är, tycker jag, då lika bra att vi kastar oss in i det med följande konstaterande. Å ena sidan gjorde Ove Rössler det mesta rätt när han förberedde sitt lag för matcherna mot Chelsea. Å andra sidan misslyckades han helt med att få spelarna att ladda om för Svenska Cupen. Och om jag börjar med dig, Max, som du har uttryckt vissa tankar om det i krönikeform redan, så tänker jag att du kan få börja där. Varför tror du att det blev så här?
Nej, i grunden så man börjar egentligen framförallt med då insatsen mot Degerfors. Och man liksom, det är mest cupmatcherna som sticker ut. Så inträffade ju det igen, som tyvärr har hänt Malmö FF ett antal gånger genom åren. Att trots att du har ett väldigt bra lag på pappret så kan det inte leverera. De kan inte tillsammans skapa, vilket jag trodde faktiskt att de skulle klara av bättre denna gången. Men det blev ju oerhört tydligt att han var tvungen att byta in ett par av de startspelarna så att säga, för att överhuvudtaget få någon sorts ordning på det. Och det är flera spelare som man faktiskt får tvivla på att de är MFF-material för framtiden i det här läget, om de inte kan åstadkomma bättre när de väl får chans. Om jag ska uttrycka det så. Sen tycker jag då att man ska ta i samma svep Östermatchen. Så kanske jag tycker det är lite konstigt att han valde att plocka bort så många spelare då. Nu var liksom Europaresan över och på något sätt tycker jag man hade haft råd att spela fler ordinarie spelare då. Då tror jag inte man hade hamnat i den här sitsen. Det var ju inte så många, men det var nyckelspelare som Søren Rex, Lasse Nilsson och Fouad Batchirou som inte startade. Och inte minst Batchirou saknades ju väldigt mycket. Men även Rex viljeinsatser.
Men Fredrik, ska det verkligen behövas?
Nej, det är svårt att säga, men just om man tittar på tränarens roll i det hela så jag liksom vacklar lite där. Jag har lite svårt att bestämma mig. Det är klart att det är ytterst en tränares uppgift att motivera sitt lag, men det känns som att vad skulle han gjort inför Öster? Skulle han liksom hållit ett något slags Al Pacino-tal liksom, och gått in och eldat på och sådär? Någonstans är det upp till spelarna också och liksom ta det ansvaret och vara motiverade på det sättet. Det går liksom inte för en tränare att säga åt ett lag. Nu får ni vara motiverade. Utan det är ju, men det är ju snarare effekten av ett långsiktigt tänk. Och de här Chelsea-matcherna har ju varit fokuset sedan, ja, egentligen slutsignal i Istanbul, mer eller mindre. Det är, man har ju liksom i någon bisats slängt ut att kuppen är viktig, men ja, den är ju inte så viktig som Chelsea-matcherna heller. Det har väl liksom speglat sig här på något sätt. Det är möjligt att det inte är samma. Man såg en, kanske om man tittar på cupinsatserna i fjol, så var de på en helt annan nivå. Men då visste man ju också. Ja, det är svårt att säga. Jag tar tillbaka det. Jag kan faktiskt inte säga att det fanns någon sportslig ingång där som var bättre på något sätt. Det är ett mysterium. Ibland blir det bara så. Jag vet inte om det är omgivningen som har med det att göra. Det blir en stor urladdning att gå från Stamford Bridge till liksom någon slags tipshall i Växjö där spelet måste bytas så att bollen har träffat taket.
Alltså det, precis som Fredrik sa, det är ju jättesvårt att peka ut tränarens roll. Jag tycker nu att Rösler, det känns man ändå har verkligen försökt. Men sen, det är klart att allting har haft ett fokus mot Chelsea-matcherna i första hand. Men det jag tycker är konstigt och svagt, det är att så många spelare som ändå borde känna att de är lite hyfsat nära en plats inte överhuvudtaget har varit i närheten av att ta chansen. Det förvånar mig varje gång det blir så faktiskt.
Mm. Och det är också så här att man skulle ju tidigare kunna ha förklarat det med att ja, det är många nya som ska in i systemet och tankesättet, men MFF har ju en ganska sammansvetsad trupp som har tränat ihop under en ganska lång tid och vet ganska väl vad Rössler känner, och då kan man tycka att det är konstigt att det liksom nästan blir lite så spelmässigt haveri trots att inget egentligen är förändrat och att alla vet ganska väl vad de ska göra. Så det är väl lite mystiskt. Sen ska man väl skjuta till också att det är just det. Jag förstår inte att fotboll kan spelas på det. Att det kan vara tillåtet att spela en tävlingsmatch i... Det är ju ändå Svenska Cupen, liksom. De som, vars status har blivit bättre, liksom. Att det ska spelas inomhus. På någon slags plast... Ja, det får ju såna här gummikulor eller plastkulor eller vad det är, liksom. Det är helt otroligt att... Det har ju inte varit kallt. Ja, om inte det småländska höglandet har bjudit på något. Nej, men det exceptionellt. De måste väl finnas en uteplan?
Det gör det ju säkert, och det är absolut. Men de bestämde väl ganska tidigt. Sen är det ju konstigt, även om det är varmt även där uppe. Det var ju så att det var frost den natten sen. Mm. Så att det är ju... Men jag vet inte det här med planer. Ibland så kan jag tycka, för jag tycker också att fotboll ska spelas på gräs eller hybridgräs, punkt slut. Samtidigt så på något sätt tycker jag att den här gången kan det inte försvara MFFs insats på något sätt.
Nej, MFF ska ju besegra Östra även om de spelar på is.
Ja, men lite grann så är det.
Eller i alla fall få med sig ett kryss. Det hade ju varit dugligt. Det är också en aspekt av det som är väldigt konstigt. När MFF hade ju uppenbarligen problem, och då får man ju anpassa sin matchplan efter det. Och nu fick de ju lite till skänks den här kvitteringen som jag tycker att det var straff. Men det var ganska vilda protester från Öster där, men jag tycker så här, ja men
ja, den var, tyckte den var rätt tydlig faktiskt.
Ja, jag tycker inte var så mycket att prata om. Men har man fått en sån kvittering till skänks och det är bara minuter kvar och man har haft en match som har ändå haft stora problem, vilket kan hända förstås av olika anledningar, får man inte vara så liksom ovaksam så att man släpper in ett 2-1 och äventyrar hela turneringen på det. Där handlar det om att liksom stänga ner och spela av matchen. Kanske man skulle kunna likna det med som Chelsea klarade av väldigt bra mot Malmö FF i Malmö, att de ändå stängde ner matchen när MFF ändå hade initiativ och sådär.
Men det här med sen med underlag och att det är inomhus, och framförallt det som egentligen var värst när man var på plats, jag vet inte om det framgick i tv då, att det var så dåligt ljus. Oerhört dåligt ljus. Men alltså, hur svårt är det att förbereda sig ordentligt? Malmö åkte upp till Växjö dagen före match. Jag vet att de tydligen körde ett lättare träningspass matchdagen där uppe. Men varför åkte de inte upp tidigare från Malmö dagen före och tränade där istället för att springa ute på hybridplanen som inte skulle ha någon likhet om underlaget dagen efter? Ibland tycker jag att de själva också får ta lite större ansvar och tänka efter hur man förbereder sig på bästa möjliga sätt. Och att åka några timmar tidigare och verkligen köra träningspasset där uppe hade ju i min värld varit klokare i alla fall.
Men hela den situationen som både då mot Degerfors och mot Öster nu leder in till ett annat, vad ska man säga, ett besläktat å ena sidan. Då det är ju det här, å ena sidan har MFF 13-14 man som är väldigt högklassiga, men de, vad ska man säga, så vi uttrycker det på rätt sätt där, å andra sidan så står det ett gäng spelare, vad blir det, 8 stycken utanför där som liksom har tappat tempo, och det visar ju sig i de här matcherna, de kommer ju inte upp i den nivån då, så att det...
Nu borras det i vanlig ordning i huset här. Så. Mm.
Det är inte Fredriks tema.
Inte den här gången heller.
Nej, men jag kan också, jag är väldigt förundrad fortfarande över att man inte, nu vet jag inte, Sören Rex var inte med i truppen så det är möjligt att han inte kunde spela. Men att man inte valde att ändå matcha lite hårdare i denna matchen.
Ja, och sen är det ju en vecka där de kan...
Ja, och det var ändå torsdag till måndag. Det var liksom rätt många dagar emellan. Mm. Om man nu ska ta kuppen seriöst, för den andra delen av detta är ju nu att om man åker ur kuppen så står MFF med en månad utan, inte utan planering ska jag säga, men i alla fall utan synlig planering. Men jag tror inte det finns så mycket inplanerat faktiskt. Och det kommer ställa till rätt stora problem inför allsvenska starten. Där.
Med tanke på övriga resultat i cupen så kanske det är fler allsvenska lag som
kan tänka sig en trend. Ja, precis. Dra igång allsvenskan tidigare.
Ja, men jag vet inte. Det känns ändå som att Malmö FF i sina förberedelser har haft sånt oerhört fokus mot Chelsea-matcherna. Jag kan inbilla mig att de andra klubbarna har liksom haft en mer långsiktig plan med vad de har gjort hela, alltså på ett annat sätt. Va? Jag tror inte att de drabbas lika hårt på något sätt av att plötsligt åka ur cupen. Även om naturligtvis det är jobbigt för, även för Östersund och vem är det mer som har åkt? Hammarby
vill, ja, Östersund är väl ute.
De är borta.
De kan inte vinna där. Hammarby har ju fortfarande chansen. Men det är ju fler lag som är illa ute. AIK är ju lite illa ute. Även om de ser väl ut att klara det nu då när... Ja, vilka var det nu som tappade? Ja, J Södra.
Ja, de leder i gruppen, ja, fortfarande.
Men de har liksom, det finns poängtapp där. Så det är några stycken ändå som har darrat lite. Elfsborg är väl lilla ute också, tror jag. Men de hade ett allsvenskt lag i gruppen också, så det var inte lika givet.
Nu kör vi fast. Om vi snackar om det här, å ena sidan och andra sidan, så visst, å ena sidan så var det tveksamt att spela i den inomhushallen i Växjö, men å andra sidan så är det helt fullständigt makalöst galet att den har stått där i 30 år, och under de 30 åren har Malmö inte fått en fullskalehall för fotboll.
Mm. Jag tror att den hallen bjöd på Zlatan Ibrahimovic första landskamp för Sverige.
Janne Jönsson var där.
Mot Färöar, var det
så? Ja.
Det var en lika sprudlande tillställning som cupmatchen.
Nej, men det är någonstans så säger det väl någonting om den här stan också, att efter 30 år så har man inte kommit så långt så att man har byggt en inomhushall ens.
Och efter den här matchen så lär det väl inte bli någon här. Det var så dåligt eg. Så ska vi inte ha.
Det kanske är en fem som bromsar.
Som vi verkligen inte ha.
Växjö har ju ett fantastiskt arenaområde där, men det är klart att den här tipshallen behöver ju nytt ljus och nytt underlag. Det är ju tämligen...
Men när vi nu är, eftersom vi är inne på konstgräsdiskussionen, så... För, alltså, som vi har konstaterat här, det går inte, MFF kan inte på något sätt skylla förlusten på detta, men det är ju, faktum är ju att det blir ju, det är ju ett annat spel. Det blir ju inte riktigt samma sport.
Nej, det blir alltså, inte
spela med hög press till exempel är helt meningslöst, för att man hinner aldrig in i pressen.
Nej, men grejen är att detta var ju inte konstgräs, detta var ju som att spela på grus.
Ja. Alltså, det hade varit bättre.
Det var ju flera gånger när Malmö slog crossbollar ut på, bland annat på Erik Larsson, där jag tänkte att det finns inte en chans att han hinner upp det, men det gjorde han, för den stannade ju.
Mm.
Så det här liknade inte konstgräs heller.
Nej, för konstgräs är ju snabbt. Så...
Vart skulle vi komma då?
Nej, jag skulle komma till det. Det var egentligen, jag tänkte på om man förlänger den här diskussionen, alltså hur stora, vad kan man ställa för krav på underlag? Kan man öka de kraven på något sätt?
Jag tänker
att svensk elitfotboll har ju pengar.
Jag tycker att svensk elitfotboll och svensk elitfotboll dam egentligen också, vi kanske ska hålla damerna utanför eftersom de även spelar mästerskap på konstgräs, men på här sidan så inga lag i Superettan eller Allsvenskan ska få lov att spela på annat än hybrid eller vanligt gräs. Och sen får man bara lösa det.
Alltså, vad kostar MFFs hybrid?
Ja, det är inte så mycket ändå. Nu, det här är en liten gissning, men 3-4 miljoner kanske. Men det fanns ju för, alltså under jobbet var ju gjort.
Men det är det ju på de... Det får man ju... Ja, det är klart det ska läggas lite.
Ja, det är lite annat.
Det ska det göra.
Men alltså, och, sorry, om Östersund inte kan klara kraven så får man väl... Jag vet inte.
Men kan man inte, skulle man inte kunna tänka sig att svensk elitfotboll tog ett ansvar där, ekonomiskt?
Jo, det
eftersom jag tänker att eftersom många arenor fortfarande är offentligt ägda så kanske inte så många kommuner som är sugna på att lägga de miljonerna.
Ja, men lite så. Jag vet inte om man kanske skulle använda pengarna som kommer in via Europa-framgångar och så vidare till att liksom investera i serien på det viset snarare än att klubbarna ska få en klumpsumma var som det egentligen inte är, de egentligen kan göra lite vad de vill med. Det är ju lite som de här pengarna som har kommit in från Svenska Spel till exempel, där som klubbarna, ja, de är väl öronmärkta till någon slags talangutveckling, men det står ju inga krav, du behöver inte skicka in några kvitton att ah, vi har köpt koner här till P12 liksom. Det är ingen som vet riktigt var de pengarna hamnar.
Han ska få MFF, ska använda en del av sitt överskott,
ja, till att ge till,
investera i hybridgas på andra arenor.
Jag vet inte, alltså,
vi en långsiktig investering.
Tänka mig något system där man kanske, vissa klubbar kan få uppskov då. Jag kan fatta att det är svårt att ha naturgräs liksom ovanför polcirkeln, men ja, då får man väl kanske ha något system där då vissa kan få bli undantag, men det är ju helt orimligt att det ska vara konstgräs i Borås. Varför?
Örebro, Norrköping, Uppsala. Mm. Alltså det,
jag vet, Uppsala inte. Har inte det. De har ju faktiskt en gräsmatta.
Ja, det har de kanske. Förlåt, det har
men Eskilstuna?
Eskilstuna, ja. Mm. Nej, jag tycker man ska betona att det här har ju inte med Malmö FF att göra. Eller eventuellt Malmö FFs bekymmer på konstgräs, vilket har varit lite till och från. Utan det här är ju liksom...
Ja, men det handlar ju om publikupplevelsen också. Det blir ju mycket... Det blir ju, man kan tycka vad man vill om det, men det blir ju en annan fotboll.
Ja, men alltså andra idrotter också har ju faktiskt regler för underlag. Alltså basketligan, det är ett visst typ av golf som gäller för att du ska spela där. Det är liksom så självklart på något sätt. Och jag tror jag har sagt det flera gånger här innan också, att alla rusade iväg för fort i den här konstgräshistorien utan att tänka sig för vad det gäller de stora arenorna. Hybridgräs har ju funnits i ganska många år. Man borde kanske tänkt efter att det skulle komma en utveckling här. Det är väl 1000 år sedan nu, men visst har Luleå till och med spelat i Allsvenskan ett år. I alla fall allsvensk kval. Det var ingen som visste vad konstgräs var på den tiden. Alltså det känns som det är någon sorts bekvämlighet i det här att välja det underlaget. Jag tycker det är...
Jo, men det är klart det. Det är, alltså, det är i kombination med att arenorna är offentligt ägda. Det är klart att kommunerna tycker att det är mycket mer praktiskt.
Det är praktiskt, men jag är inte så säker på att det blir billigt i längden. Därför du får byta detta förvaskade plast hela tiden dessutom. Så att...
Ja, problemet är att de inte ens gör det. Och så ser det ut som det gör i Borås till exempel, med en sån fruktansvärd gräsmatta liksom, som henne har lyft sig i kanterna.
Hörrni, jag tänkte vi skulle...
Hur hamnar vi här?
Jag vet inte,
det känns som att det är svårt. Man sitter och, det känns som att det blir en skiva som har hakat upp sig. Man sitter och gnäller på det, men så länge ingen kan... Liksom, antingen får man ju, vad ska man säga, regelstifta om en ändring. Annars kommer ingenting hända. Kommunerna kommer ju inte, de ser ingen mening att göra den investeringen. För de, ja vadå, det spelas ju allsvensk fotboll. Det gör väl ingenting.
Sen vill jag förtydliga mig, alltså, vad det gäller svenska kuppen, så tycker jag att den får man väl ta som den är. Det är, liksom, det är ju, den går så pass tidigt på säsongen så att det får väl alla vara glada för att man kan spela på det. Mm. Förr fick man spela träningsmatcher på grus, det slipper man nu i alla fall. Och det är inte så väldigt många år sedan faktiskt.
Nej, de är... Knickers-producenterna måste ju verkligen ha haft svåra år sedan dess. Liksom. Det var ju stor marknad
förut. Ja, alltså Sveriges samlade bävernylonproduktion har ju gått ner.
Ja, det är ruggigt.
Absolut.
Ja, visst.
Underskattat. Underskattat textil faktiskt.
Har du spelat på grus?
Ja, oja. Ja, när konstgräsrevolutionen kom... Ja, någonstans runt där på 90-talet kör man ju fortfarande grus. Det var ju väldigt få.
Ja, då var det ju också, de konstgräs som man fick spela på var ju första generationen. Som var ju som...
Ja. Heltäckningsmatta.
Som ett, ja, precis. Betonggolv med lite heltäckningsmatta.
Ja, istället för 84:e generationens grus. Det finns inget som är så härligt som att få en liksom en läderkula som är lite fuktig och som har rullat i grus, så får man den rätt upp i ansiktet.
Alla
som har spelat på 90-talet vet den känslan.
Men jag tänkte vi skulle kanske prata lite om Chelsea-matcherna också.
Ja. Från det ena till det andra.
Ja.
Och andra sidan.
Och ena sidan så förlorade ju Malmö båda matcherna. Å andra sidan så fick de väldigt mycket beröm för sina insatser. Från alla håll egentligen. Var det berömmet befogat eller kändes det som att det blev lite... Ja.
Ja, så där är, hela den diskussionen är ju en å ena sidan och andra sidan. Och å ena sidan så gjorde Malmö FF två orädda insatser och kloka och så väl genomförda som de bara kunde. Å andra sidan så ställde ju Chelsea upp med en reservbetonad uppställning i båda matcherna och hade väl egentligen saken under väldigt god kontroll hela tiden. Men ja. Det var ju inte så att MFF var nära och på något sätt gå vidare här.
Men vad var det i insatserna där som framkallade allt det beröm som MFF fick?
Jag tycker det var ju just att de, framförallt matchen i Malmö men även första halvlek i London, spelade fotboll. Alltså man bjöd upp till att verkligen testa sig och försöka. Därför att det hade inte gått med någon sorts igelkottstaktik ändå förmodligen. Och jag tror att man lär sig mycket för framtiden av det. Mm. Och jag trodde faktiskt att MFF skulle ta det rätt in i kuppen också och bara köra över de här andra lagen. Det är därför jag är lite förvånad att man inte fått med sig hela truppen i det här svepet. För de borde haft en positiv känsla med sig, framförallt till Degerfors-matchen.
Mm. Ja, men det var ju liksom känslan av att MFF liksom visade för svensk fotboll att liksom kolla vad vi kan. Vi kan spela så här mot ett av världens bästa lag. Det är liksom inte så att vi kommer vinna det. Det tyckte jag man kände redan när man pratade med spelare mellan de här matcherna. Att det var ingen som förväntade sig att gå vidare. Liksom. Men det handlade mer om att ja, men vi ska liksom ha bröstet utåt och visa att vi har här att göra. Liksom. Även om Chelsea kanske är på en annan nivå. Chelsea hör ju inte hemma i Europa League egentligen. De ska ju vara på en högre nivå. Men den känslan... trodde man ju att MFF skulle spinna vidare på dem, men det gjorde man inte.
Ja, när man såg den här, framförallt i hemmamötet, den här pressen, de satte upp en 5-6 gånger.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Alltså, jag vet inte om jag är naiv, men när man har fört över den pressen till 5-6 gånger mot öster så är det ju blivit 3 mål åtminstone, känns det som. Det är klart att de hade snott ut sig bollen och kunnat attackera väldigt högt.
Sen finns det ju taktiska aspekter på det också. Ja, nu hamnar jag återigen i kuppen här, men Carlos Strandberg och Marcus Antonsson är inget bra, men de funkar väl individuellt med andra spelare visar, men det är inget bra anfallspar. Ingen av dem har egentligen den här förmågan att ta emot bollen och göra någon spelare. Marcus Antonsson, för att han är en djupledsspelare och liksom avslutar det mycket, mycket mer. Och Carlos Strandberg för att han helt verkar sakna form just nu. Han ser ju loj ut. Det är en sak, många anfallare ser loja ut, behöver inte betyda så mycket, men han lyckas med förvånansvärt lite saker under matcherna. Lyckas inte göra sin gubbe och lyckas egentligen inte agera target så mycket heller.
Jag tror inte han vann en enda nickduell mot Öster.
Nej, ja, precis. Och liksom använde sin tyngd på fel sätt och sin kraft och tyngd på fel sätt. Att det är ofta att han blir avblåst istället då, och istället för att liksom vara stark när han kan hålla i och så vidare. Så att, det är underligt att se, för att jag upplever det som att i de andra klubbarna han har varit, kanske framförallt AIK då, var ju väldigt mycket bättre bättre och aktiv och sådär. Och det är så himla svårt att säga vad det beror på. Det är liksom lätt att det blir att man stämmer in i en kör som bara liksom, han bryr sig inte om att spela. Han kanske bryr sig jättemycket, men det är ju något som låser sig för honom.
I en utveckling av den tanken är ju Marcus Rosenbergs roll. Han gick av ganska tidigt i andra halvlek på Stamford Bridge, och efter det så hade ju MFF definitivt inte någonting att säga till om i den matchen. Så man kan ju då konstatera att å ena sidan så blir han blir inte yngre, å andra sidan så blir han inte mindre viktig för laget. Alltså, det känns ju som att den rollen som han har, den accentueras ju bara för varje säsong som går. Det är oerhört märkligt.
Ja, det känns ju som att de har försökt att någon slags fasa ut Marcus Rosenberg under 3 säsonger egentligen. Eller kanske snarare att han har försökt att fasa ut sig själv. Men så har man varje år hamnat i ett läge där han har liksom... Det funkar inte detta. Han måste nu... Från och med Uwe Rösler tog över, så har han ju haft en oerhört central roll och spelat väldigt, väldigt mycket matcher och gjort väldigt, väldigt mycket mål och assist.
Ja, nej, men han är... Det är väldigt tydligt. Han är superviktig. Någonstans handlar det ju ändå om inställning och vilja och någon sorts kaptens egenskaper. För det handlar ju inte bara om att göra mål, utan att han visar med maxlöpningar i träningsmatcher nere i Marbella när det är 2 minuter kvar att han liksom vill fortfarande. Och här tror jag då att Malmö skulle kunna haft lite glädje av, även om jag är väldigt försiktig med honom i övrigt, Guillermo Molins, som han hade varit frisk. För jag tror att Molins i Växjö tillsammans med Antonsson hade visat en annan typ av inställning och förmåga att liksom tända de andra också på något sätt.
Ja, men för Molins är liksom ett helt annat del av spektrat jämfört med övriga laget. Molins är ju har ju saker att bevisa, framförallt för sig själv. Han vill ju visa vad han kan, och då spelar egentligen ingen större roll för honom i det skedet att få hoppa in på Stamford Bridge eller starta i en dåligt belyst hall i Växjö, för att han är spelsugen och vill visa och vill ha tillbaka sin plats i laget. Ja, han har ju varit den ultimata spelaren och starta där.
Och han har ju det i kroppen på något sätt också, det här, även om han har, det ska sig ett tag, men han har ju Malmö DNA i kroppen, så att det är ju... Jag tror inte man ska förringa det, att det har stor betydelse. Och alla spelare kan inte få ut det och påverka alla andra, om jag ska uttrycka det så. Jag menar, Oskar Lewicki har också MFF-DNA verkligen i kroppen, men han kan inte driva ett lag på samma sätt. För han har inte riktigt de egenskaperna.
Nej.
Sen som sagt, det är en väldigt hypotetisk fråga eftersom Molins fortfarande inte är i träning. Men...
Ja, det är fortsatt märkliga ljud i byggnaden.
Ja, de håller på och förbereder för den här sportaffären som ska ligga inne i triangeln. Jag tror det är det som håller på att borra. Jag kommer aldrig handla där.
Ja. Man har stört dina tankar så mycket.
Precis.
Men hur är det med hur bedömer vi skadeläget på Rosenberg och Molins då? Men vi som ännu är du, Max.
Jag som ändå har en doktorsutbildning.
Påminner mig om en träning för ett antal år sedan när Roland Nilsson kom fram till mig. Ja, så är du doktor nu också? För vi hade skrivit något om någon skada.
Eller hur tolkar du signalerna?
Nej, det är lite svårt faktiskt. Jag var nere och kikade på träningen igår. Det var ett litet gäng som var ute, men det var ingen Molins och ingen Rosenberg. Jag tror att Rosenberg är... det här är livsfarligt, för det här är bara spekulation. Jag tror att Rosenberg är flera veckor bort innan han är i full träning.
Jag tror inte att han spelar förrän allsvenskan. Sen är ju frågan om han hade kunnat spela. Men...
Jag tror han spelar kanske ett genrep eller något sånt där. Eller om någon drömmer om någon SM-semifinal. Eller vad heter det? Cup-semifinal där fortfarande. Molins tror jag kan väl vara ute på planen ganska snart igen, om vad jag förstår. Men där kan ju komma bakslag igen. Alltså hela hans situation är ju svår. Den är ju svårbedömd, komplicerad. Med tanke på att han har spelat så lite och har skadehistoriken. Man vet ju inte. Det är verkligen å ena sidan och andra sidan bära eller brista. Men jag tror han spelar ju inte till helgen. Det kan vi väl slå fast redan nu. Och då är ju faktiskt ett tredje lite så mysterium då, det är Frans Brorsson och den här infektionen som han har fått i kroppen på något sätt. Och han syns ju inte heller till ute på planen. Så att där är ju tre starka orosmoln för stunden.
Det, ja, det skulle MFF skulle behöva göra klart med Jo Inge Berget här under veckan.
Ja, det, precis. Det var jag inne på också. Det skriker efter det nu. För att nu, den här situationen Malmö hamnade i höstas när man bara hade två anfallare när Strandberg var skadad och Molins var inte i träning. Man är ju nästan där nu igen. Eller man är där nu igen. Mm. Och dessutom en Strandberg som då är helt ur form.
Jag ser det nästan som är bättre om man nu får spekulera lite fritt inför det som kommer skallar då på lördag, väl? Söndag? Lördag?
Lördag.
16. Kanske att man använder Tröjstason som anfallsspelare istället. Vilket man ju gjorde under Europa Leagues gruppspel en del. Och river och sliter och även i kuppen kommer han kunna få ut mer av sitt eget spel också.
Jag håller helt med dig, för att jag tror att då hade du fått en press som hade fungerat också. Mm.
Tröjstason måste, apropå honom, måste jag bara säga att han hade ju verkligen inte domaren på sin sida i Växjö. Ja, jag tyckte att han var ganska bra, men han fick ju, det var ju åtminstone fem frisparkar som han inte fick.
Ja, det är sant. Och han är i riktigt bra form, alltså, tycker jag, Tröjstason. Jag tycker, jag håller helt med. Jag tycker han borde spela där framme på lördag, för de får ju göra ett försök här nu i alla fall. Det kan låta som att man sitter elak mot Strandberg, men han har ju spelat bort sig och startelvan. Det går ju inte att starta honom nu igen. Det blir ju väldigt märkligt.
Men om man återvänder till Berget, och hur sannolikt känns det?
Ja, svårt. Ja, det känns väl ganska sannolikt.
32%
sannolikt. Nej, jag tycker det. Jag har inte koll på hur nära de är varandra, klubbarna. Men agenten har ju bekräftat att klubbarna har pratat med varandra. Nu var det ett tag sedan han uttalade sig då. Berget har väl inte sagt någonting själv. Men han är kontraktslös. Han har trivts i Malmö. Och Malmö är ju i något slags behov av en anfallare till.
Alltså indikationen nere i Marbella var ju att det inte var särskilt aktuellt överhuvudtaget. Men att, sen kan ju saker och ting ha förändrats. Och inte minst det faktum då att det ser ut som det gör i truppen. Tror jag skulle kunna få MFF att höja buden.
Sen så kan ju faktiskt, Jo Inge Berget är ju en spelare som kan användas som wingback, han kan användas som anfallare och kan användas som en av de tre centrala. Också. Så att det är ju en bra förstärkning för MFF.
Sen, det enda jag tycker man ska lägga för stor vikt är ju agenter som pratar för mycket. Nu är det väl Stålbacken han har, kanske, ja, relativt pålitlig. Så.
Jim, men det, tror jag han heter.
Ja, precis. Mm. Men det är för mycket sånt här snack liksom när de ska placera. Log för mig själv när en av våra tidningskollegor, när den här Kevin Alvarez, kommer ni ihåg honom?
Ja, han är ju
Honduranen som blev klar för Norrköping. Ja. Mm. Och jag menar, alltså, Daniel Andersson är en hemlighetsfull person, men samtidigt är han ärlig när han kan. Och han var ju oerhört tydlig med att Kevin Alvarez inte har varit aktuell för Malmö FF. Mm. Ändå lyckades en kvällstidningskollega till oss ha rubriken Norrköping snuvade MFF på Alvarez. Det är rätt fascinerande egentligen.
Ja.
Jag tänkte, för att återgå till det du sa om Frans Brorsson. Så där känns det ju som att en relaterad fråga, för nu är det ju Nilsen Bengtsson och Safari, och sen så är det Anel Ahmedhodzic som är nästa man på tur som det är nu. Och där känns det ju som att det finns mycket det känns som ett väldigt bra råämne, men det man har sett i kuppen har inte känts som att han har varit riktigt
nu
redo.
Nu försvinner du ju från ditt
ena sidan. Jag vet.
Tog du inte chansen här?
Nej, men du kan väl säga så, å ena sidan ett råämne, men å andra sidan inte riktigt flygfärdigt.
Ja. Mm. Det är så jag menar. Exakt så jag menar.
Och å ena sidan en väldigt intressant podd, å andra sidan jobbigt att lyssna på det här borrandet.
Men frågan är, har liksom MFF tvingats att skynda på hans inträde i laget här?
Det tror inte jag i och för sig, därför att de kan använda Oskar Lewicki där bakom om det skulle behövas. De har ju fått göra det under match någon gång här nu. Jag kan väl tycka så här att de gjorde ju en chansning mot Degerfors i cupen när de skickade in hela reservlinan där bak. Men det var lite modigt av Ove Rössler att skicka in Anel igen med mer rutinerat folk mot öster. För jag tror att han ville upp honom på hästen igen efter det som hände. Mm. Anel var väldigt knäckt efteråt. Och han visade ju, det var ju verkligen å ena sidan och andra sidan i Östermatchen. Han var vilsen i några brytningar och några gånger så liksom såg det ut som man vände på fel håll. Och han, men annars sedan hade han några väldigt fina passningar och bröt fram bra på ett par. Så att jag tror att där finns ett väldigt bra råämne i det.
Så men, också sen kunde han vara ett vapen på fasta
ja, situationer. Precis. Han hade ju en jättebra nick precis över. Mm. Men sen tror jag ändå lik förbaskat att det var ett misstag i slutändan att spela honom mot Öster. Därför jag tror inte att MFF hade släppt in båda de här målen. Eller framförallt det första målet, det andra var ju på andra kanten. Om Nielsen hade varit. Jag tror att man hade haft en klarare offside-linje och en tydligare liksom, struktur i sitt spel.
Jag tycker det är svårt rent generellt. Alltså, det är svårt att säga något specifikt om just Hanel. Hur bra han är, vad han står och sådär. Det är ju en jäkla skillnad på A-lagsfotboll och U23-fotboll. Men det, om man säger rent generellt så kan det vara att man överskattar det här med spelare som har varit i ungdomssektioner till lag som ja, forna storlag till och med, för Nottingham är ju inget gigantiskt nu liksom. Men tittar vi på Alexander Milosevic, som visserligen var en av allsvenskans allra bästa backar, han gick ju in i Nottinghams första uppställning och spela där nu liksom. Och då liksom har Anel har ju inte, han har gjort en match för A-laget, och det, jag menar, om man bara låter det avgöra distansen mellan dem så pekar det ju på att Anel faktiskt har ganska långt kvar till allsvensk toppstatus då. Så att någonstans så känner jag han behöver ju spela A-matcher för att bli bättre, och det är möjligt att MFF borde lånat ut honom istället för Hugo Andersson egentligen. Behöver Hugo också startmatcher, men han känns ju kanske rent spelmässigt längre fram egentligen, i alla fall i MFFs modell. Hugo har ju klarat det bra när han har spelat.
Jag tror att han kan fixa det. Jag tror att det hade varit bättre att han hade kommit in typ i sjätte omgången hemma mot Brommapojkarna eller något sånt här.
Jag tror inte man ska räkna för mycket med honom under 2019, utan det kommer liksom till sommaren kanske han har nått upp i den nivå där han kan göra lite skillnad och verkligen laget, backlinjen i stort, kan känna sig tryggt med honom istället för att man behöver liksom stötta honom under matcherna och sådär. Vilket ju, det är ju liksom ingen kritik mot honom. Det här är ju bara, det är ju normalt för en tonårig spelare, framförallt mittbacka liksom. Det är ju lättare att komma in som tonåring och testa finter på någon kant liksom och få självförtroendet att växa och kanske spela fram till något 4-0 mål och bara känna att man är kung liksom. Det är ju svårare att komma in som mittback.
Det låter lite som du har återberättat din egen.
Det här finns inga som helst kopplingar till mig.
Nej, men det var ju precis det jag menade med Brorssons mystiska infektion. Alltså att man har fått snabba upp den här processen lite mer än vad man kanske hade planerat.
Ja, så är det säkert.
Fredrik, du ser som du tittar i dina papper här och har något.
Nej, jag kollade om jag hade något kaffe kvar.
Okej. Okay.
Nej, men just kuppen så tror jag, om man ska titta rent, nu känns det ju uppgivet och kört då från alla möjliga håll apropå det här, och det är ju ett svårt läge, men man ska ju inte glömma bort att Öster troligen måste åka upp till Degerfors och vinna den matchen. Och Degerfors är ju inget dåligt lag. Men om man ska titta lite rent tabellmässigt.
Ja, de måste ju faktiskt inte vinna.
Å andra sidan har de inget att spela för Degerfors.
Nej, och å andra sidan räcker de med oavgjort.
Ja, men... vad dum jag är. Just det är klart. Nej, just det. Degerfors måste vinna.
Ja.
Slarvigt kollat i tabellen. Det är inte helt omöjligt. Ja, men det finns ju en sån här... MFF var ju för inte så länge sedan faktiskt i en liknande situation. Allsvenskans sista omgång där när Östersund slog... Östersund utan någonting att spela för slog Hammarby. Och MFF tog Europaplatsen där.
Men det var ju Hammarby.
Ja, det var Hammarby i och för sig. Men Öster har inte vunnit mycket på senare tid.
Jag försöker bara tänka, blir det inte oavgjort? 3-3.
Ja, klarar någon sig på 3-3 då? Jag för mig att det blir...
Nej, jag kommer till det.
Men det, i alla fall... det blev nog oavgjort.
Ja, men det var ju som en förlust för Hammarby.
Det var
ju
det var det. Jämförbart. De skulle behöva vinna.
Ja. Tycker du vi inte vet
det? Det är inte en klock. Gren parallell, men den har konnotationer.
Men man ska komma ihåg att matchen i Malmö har ju liksom ett dubbelt liv eftersom Falkenberg faktiskt också kan vinna gruppen fortfarande. Mm. Det är ju egentligen samma sits för dem, att vinna Falkenberg mot MFF och Degerfors och Öster, så går väl Falkenberg.
Mm. Ja, men det är ju återigen det som är så helt sanslöst, att MFF och ett kryss var inte så imponerande, men att man väljer att inte försvara sig lite bättre under matchen sista 5 minuter där, det är... För det var inte så att det var ett jätteslumpmål heller. Det var ju någon form av upprullning ändå.
Och en tillfälle då Safari skulle skickat upp bollen i taket.
Mm. Ja, men lite så. Så och låter
det. Ja, så har man en möjligheten så ska man ta den.
Det är lite taktiskt där dessutom, för det blir det nersläpp och då hade ju Safari skickat ner den till Östers målvakt.
Precis. Sen är det ju så, kuppen är ju, det är ju på det viset också att titeln i sig är ju inte det som är det stora här liksom. För att vinner MFF Allsvenskan i år och tar de sig till Europa en gång till, så är det ingen som minns den. Och, men
Max,
och,
ja.
Och den
Max och Marcus Rosenberg.
Men och det finns liksom inget, Europaplatsen är redan fixad, så den har inget sånt värde heller. Men det är ju oerhört tungt av två anledningar att inleda säsongen med ett jättefiasko. Eller nu har man inlett säsongen mot Chelsea som var bra. Men det blir ju ändå, man sparkar igång den svenska säsongen med ett fiasko och alla frågetecken som följer med det. Och sen också det här rent planeringsmässiga liksom. Man får inte spela tävlingsmatcher in, utan man kanske måste dra iväg på ytterligare träningsläger. Man måste börja liksom ragga motståndare och så vidare.
Jag är böjd att hålla med dig, Fredrik, om du liksom... titelvärdet, men Max, du har...
Jag skulle säga planeringsmässigt där så håller jag helt med, för jag tror det är det som är det stora bekymret. Men om vi ska vara sådär riktigt formella då, så är det faktiskt så att titeln har ju betydelse för Europaspelet. Därför att om MFF vinner Svenska Cupen så går man in en omgång senare i kvalet i Europa i sommar. Så att den är inte helt utan betydelse. Sen ska den kvalomgången vara så lätt så att den ska inte vara något problem. Men det är likförbaskat så att de kan slippa en omgång om de vinner cupen. Eller hade vunnit den.
Med tanke på rådande förutsättningar då, vilket MFF, hur ordinarie MFF vill ni se mot Falkenberg?
Nej, nu är det ju inget att spara spelare för. Nu är det ju bara att skicka in de bästa och låta dem ösa på liksom.
Ja, absolut. Och jag tror inte Rosenberg är klar, men då tycker jag precis som Fredrik att Trostason in på topp bredvid Antonsson. Och sen centralt så måste det bli Batch, Iro, AC och förmodligen Lewicki. Romain Gell gjorde inte någon succé. Och så Rex in på kanten och Windheim framförallt in på andra kanten. Ja. Erik Larsson har ju inte tagit chansen där.
Nej, det måste bli, det här kan ju faktiskt mycket väl vara den sista tävlingsmatchen fram till den allsvenska starten, så att det är ju lika bra att försöka hitta någon slags match, så matchlikt, tävlingsmatchlikt som det bara kan bli liksom.
Sen ska vi komma ihåg när vi pratade om Berget, jag tänkte bara på det, för jag febbade också lite grann där och tänkte liksom, ja men in med honom nu här direkt. Men jag vet inte när han spelar match senast, jag vet inte hur han har tränat, så att det finns ju många frågetecken runt honom.
Mm. Känns ju som en typ av person som inte slarvar med träningen.
Nej, jag tror inte det heller. Men
det vet man inte.
Han har ju spelat matchen i, jag vet inte när, amerikanska...
Nej, i höstas någon gång var det. De gick ju till, de åkte väl ut i kvartsfinalen där, har jag för mig, New York. Och då vet jag att han spelade någon av de matcherna. Jag tror han spelade inte första men andra.
Men det är rätt tidigt i höstas, va? Visst
är det? Ja, det är nog oktober vi pratar då. Mitten är någonstans, hör jag för mig.
Mm. Det har ju varit lite så här svajigt med det, med poddandet här under årets inledning. Mest för att MFF har varit iväg så mycket. Och därmed även våra medarbetare. Mm. Men jag hoppas att vi ska kunna liksom bli lite mer, ska jag säga.
Till nästa vecka är vi tillbaka och listar våra 10 mest minnesvärda kuppfiaskon från MFF.
Ja,
2019 på första plats.
Nej, jag tror Landskrona är värre.
Ja, den är ju, ja, den är minnesvärd alltså.
Men vi kommer tillbaka med lite högre frekvens här nu under kommande...
Under en månad långa uppehållet, menar du?
Ja, precis. Ja, men vi ska ju prata om vem de ska... Vi ska tippa. Hitta motståndare och vi ska tippa allsvenskan.
Ja, precis. Det vill vi inte få ut.
Och Lindstrand ska dra sin lista.
Ja, säkert någon
bästa
lista
så jag kan värvningar dra. Och sånt.
Ja, eller så gör jag en annan lista som jag kan dra.
Var skulle du sätta in Jo Inge Berget på en sån lista för övrigt?
Jag skulle nog sätta in honom som nummer två efter Kristoffer Nyman.
Mm. Vi sätter punkt där. Mm. Så får du ta det med nästa gång.
Ja.
när det, om det blir det klart.
Om det är något. Om det kanske inte är det. Kanske bara hitta på alltihop.
Ja, jag vet inte. Det här har varit avsnitt nummer 173 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej då.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.